God morgon, eller god förmiddag. Vi ska börja med att läsa den texten som jag kommer i alla fall landa i idag. Och vi kommer få upp den här bakom oss, tror jag. Ja, så kan ni hänga med. Och den är från Johannes evangeliet, 11:e kapitel, och jag läser från vers 6. Men några av dem gick till fariserna och berättade vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariserna kallade då samman rådet och sa: vad ska vi göra? Den här mannen gör många tecken, och om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom. Och då kommer romarna och utplanar både vår heliga plats och vårt folk. En av dem, Kajafas, som var överstepräst i året, sa till dem: men ni förstår ingenting. Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Detta sa han inte av sig själv, utan som överste präst i året talade han profetiskt. Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, utan också för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli till ett. Från den dagen var det fast beslutna att döda honom. Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna, utan drog sig undan till Efraim, en stad i området nära öknen. Och där höll han till med sina lärjungar. Judarnas påskfest närmade sig, och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa det till varandra när de stod i templet: vad tror ni, kommer han verkligen inte till högtiden? Men översteprästerna och fariserna hade gett befallning om att den som kände till var Jesus fanns skulle anmäla det, så att de kunde gripa honom. Jag var nog inte mer än 5-6 år gammal, och jag hade precis blivit påkommen med att jag hade stulit. Det var det första minnet jag har av att känna skuld och skam. Och egentligen så kanske det var en ganska obetydlig sak jag hade gjort. Men det var nämligen så att jag och min mamma, vi hade varit i Vivo-butiken. Jag vet inte om Vivo finns kvar längre, det är väl Ica överallt numera. Men vi hade varit på Vivo och skulle handla. Och där inne i butiken så hittade jag choklad på golvet. Jag tror det var såna här små non-stop-godisar. Och jag tänkte, vad gör väl bakterier när man får äta choklad? Så jag böjde mig ner och tog upp de här och smaskade i mig dem. Och vi lämnar affären, och när vi är på väg hem så upptäcker min mamma att liksom hela min mun, ni vet, som barn när de äter choklad, var liksom utsmetad choklad på. Och hon frågar mig: men var har du fått chokladen ifrån, Johanna? Och då ljuger jag och säger: jag vet inte. Och så känner jag i magen, nu ljög jag och det här känns inte bra. Och jag har blivit en tjuv. Jag är en tjuv, kände jag i hela min kropp. Och så sa mamma till mig så här: ja, kan det möjligtvis vara så att du hittade den i affären? Ja, det gjorde jag, sa jag. Och så insåg jag har blivit en tjuv. Jag kände mig blytung och bara fylldes av så mycket skam. Men då gjorde min mamma någonting som jag är så tacksam för idag att hon gjorde. Alltså, hon kunde ju valt att agera på väldigt många olika sätt här i den här situationen. Hon kanske kunde valt att liksom tycka att det var lite komiskt, sådär, rufsat mig i håret och liksom så hade vi gått hem. Eller så kunde hon skällt ut mig och berättat för mig hur fel detta var som jag hade gjort, och sen hade vi gått hem. Men istället så gjorde hon så att hon frågade mig: men hur känns det här, Johanna? Är det bra det här? Och så sa jag, för det kände jag hela min kropp, att det här var inte bra. Så nej, det här var inte bra. Nej, det är choklad, den är ju inte din, och då ska ju inte vi ta det som inte är vårt och sådär. Och sen dessutom så tog hon med mig tillbaka till affären för att jag skulle få be om förlåtelse. Och just det är jag så tacksam för. Därför att hon lärde mig där hur man försonas. När man har gjort någonting fel, när man har svikit någon eller vad det nu kan vara för någonting, så behöver man inte bara erkänna det man har gjort, utan man behöver också söka upp den som man har gjort fel emot och be om förlåtelse och på det sättet försonas. Och jag kan nog ana att den här affärsbiträdet, som hade en väldigt allvarlig fasad, nog lite log och drog på läpparna när hon liksom hörde min förlåtelse där. Och så sa hon: ja, det var väldigt bra att du kom tillbaka och bad om förlåtelse, och jag förlåter dig givetvis. Och jag kände bara, det var som all skuld och skam rann av, och jag kände mig lätt som en fjäder. Jag är förlåten. Och det är min första minne av att bli förlåten och att få be om förlåtelse. Innan dess så var jag givetvis helt syndfri. Jag gjorde allt perfekt. Så, ja. Men där började det. Nej, men dessvärre är det ju så att synd och fel som vi gör inte är någonting som bara hör till vår barndom. Och sen när vi har fyllt 18 så har vi lärt oss och så blir allting perfekt. Utan det där samvetet, om vi inte helt har nött ner det, det återkommer ju till oss, tacksamt nog, genom hela livet och påminner oss om att här är det någonting som har blivit fel. När vi blir ovänner med en vän till oss till exempel. När vi häver ut oss det där som vi kanske verkligen inte borde ha sagt. När vi bryter ett förtroende som vi har fått. När vi narcissistiskt bara ser till det som är bäst för mig liksom. Eller när vi ännu en gång kör över oss själva och våra egna behov. Eller när vi ljuger, eller vad det nu är som vi brottas med. Vad ska vi göra av allt det här som vi vill göra men som vi inte gör? Allt det som vi inte vill göra men som vi gör. Hur mycket skuld och skam finns det egentligen inte i världen? Och vad kan egentligen tvätta en människa ren från detta? Vad kan egentligen upprätta en människa från detta? Vem kan försona all synd, elakhet och destruktivitet? I Bibeln så möter vi Gud. Och Bibelns Gud är allt annat än likgiltig mot synden. Och det här är viktigt att det är på det sättet. Alltså, synden är ju faktiskt det som har förstört vår relation med Gud. Det är väl klart att Gud sörjer över det. Det är väl klart att det känns i Gud. När vi istället som mänsklighet valde och väljer gång på gång att vända Gud ryggen och se till, ja men vad vill jag göra istället? Eller vad är min väg? Och så går vi den istället för att leva vårt liv tillsammans med Gud. Mänskligheten vänder Gud ryggen och synden inte bara kommer in i vårt eget liv, utan den också väller ut i världen. Och vi ser det tidigt i Bibeln. Redan från efter tredje kapitlet så ser vi hur synden väller in. Kain som dödar sin egen bror Abel. Döttrar som våldtas. Incest som pågår. Avgudadyrkan. Barn som offras. Alla de här sakerna som känns fruktansvärt. Som tyvärr inte ens världen än idag har lärt sig att sluta upp med, utan fortsätter med. Alltså när Gud ser på världen och ser på allt det som blir fel, allt som är synd, så är det inte så att Gud tittar på mänskligheten, lägger huvudet på sne och tänker, ja men de lär sig nog snart. Nu kan vi väl, eller springer nervöst och bara, vi kan väl hålla sams allihopa, så vi är glada, så. Och liksom slätar över det som sker. Givetvis är det inte så. Jag tror verkligen att det vänder sig i Gud när han ser synden och vad den gör med oss och vad den får oss att göra med varandra. Därför att Gud är, som Bibeln beskriver, en helig Gud. Det betyder att han är liksom inte som någonting annat. Han är avskild från detta skapade. Istället så är han vår skapare. Det betyder att ingenting i honom är fel. Inget i honom är orent. Eller det finns ingen brist i Gud. Alltså vi kan nog inte ens greppa det, för vi vet knappt hur något sånt ser ut. Alltså Gud är renare och finare än den finaste människan och godaste personen som du känner. Han är en helig Gud. Han är rätt igenom. Rättvis, god, sann. Och skulle du följa honom riktigt nära så skulle du märka att det är sant om honom. Till skillnad från om man följer en människa riktigt nära som kan verka god som helst, så märker man ganska snart att även där finns fel och brister. Alltså Gud är mycket mer än den här blågda bilden ni vet man kan se på Jesus ibland när han har så här blont hår och så bär han på ett lamm. Liksom. Det är en sida av Gud, men Gud kan också bli arg. Han kan bli ledsen, han kan bli förtvivlad. Och vi skapades som sagt för att vara med Gud och för att bli lika honom. Alltså vara heliga, precis som han är helig. Och den här synden när den skiljer oss åt, det är lite som man skulle kunna jämföra med att Gud är som en eld liksom, som brinner ständigt. Och synden i världen och i vårt liv, det blir liksom att vi fläckas ner av kära på våra kläder. Hur skulle vi då någonsin kunna närma oss Gud utan att brinna upp? Alltså, redan på Mose tid hade man en insikt om att vi behöver försonas med Gud. Det finns saker och ting vi gör fel och vi har vänt Gud ryggen. Och Gud väljer ut ett folk som ni vet, Israels folk, det judiska folket, och inleder ett förbund med dem. Och han ger dem en särskild dag just för detta med försoning, försoningsdagen som ni säkert hört talas om. Och det kan man säga är typ judarnas långfredag, det som vi kommer fira snart. Och det inföll en gång om året. Och då var det så att bland judarna så fanns det ju också de som var präster som tjänade i templet. Och bland de här prästerna så var det några som var överste präster. Och på ett rullande schema så fick man kanske bara en gång i sin livstid vara den överste prästen för året, för försoningsdagen. Och det den här prästen hade i uppgift då var att folkets vägnar, hela folkets vägnar, bära fram synden som hade begåtts under det gångna året och försona det med Gud. Och det var en väldigt, väldigt lång procedur, och det finns beskrivet om detta i tredje Mosebok bland annat. Där den överste prästen först behövde han offra olika djur för att försona sin synd och sin familjs synd och de andra prästernas synd. Och sen gjorde han detta. Och det här är viktigt, därför att det här hänger ihop med Jesus. Han tog 2 bockar. Och så tog han dem inför Gud. Och den ena bocken, den slaktades inför Gud. Och blodet från den här bocken, den tog han och så skvättes det och liksom hanterades inne i det allra heligaste som var det liksom innersta rummet i templet där Guds närvaro var. Där lades det här offerblodet ut för att sona folkets synd. Och den här andra bocken, den gick prästen fram till och så bad han till Gud och bekände liksom all den synd som hade begåtts av folket under året. Och så la han sin hand på bocken för att liksom lägga över folkets synd istället till den här bocken, så att den fick ta straffet, om man ska säga, för det som folket hade gjort. Och sen släppte man ut den här bocken i öknen, så den slaktades inte. Så den ena bocken fick symbolisera offret som behövde göras, priset som behövde betalas. Och den andra bocken symboliserar alltså hur synden tas bort, springer iväg, försvinner bort ifrån oss. Och detta gjorde man år efter år, generation efter generation. Och att offra djur och sådär, det är ju inte unikt för Bibeln eller för den judiska tron. Det ser vi i de flesta religioner, att det finns olika typer av offer och även av djur och människor till och med. Men vad Jesus gör sen, det är ju fullkomligt unikt och nästintill ofattbart. Och det kanske är därför vi också behöver återkomma till det gång på gång på gång. För att det är ett stort mysterium vad som händer vid Jesu kors. Jag läste ju alldeles nyss evangelietexten som vi hittar i Johannes evangeliet. Och där möter vi ett par stressade överstepräster. Och de är ganska stressade genom hela evangelierna egentligen. Det som har hänt precis innan vi kom in i berättelsen är att Jesus, en av hans bästa vänner som heter Lazarus, han har dött. Och till hans hem där Marta och Maria som är hans systrar bor har det kommit folk för att sörja tillsammans med familjen. För det är så man gör även idag bland judar. Och Jesus, han kommer dit och det står till och med att han gråter och sörjer Lazarus som har gått bort. Men sen så gör han detta, att han säger till Lazarus att komma ut i graven, för han är begraven sedan flera dagar. Och Lazarus kommer ut, alltså han väcks till liv. Och här står allt det här folket som har samlats hemma hos Marta och Maria för att sörja och ser detta ske. Och det berättas att några av dem, de kommer till tro, de blir helt tagna av vad Jesus gör. Men sen så är det en annan grupp av människor, de springer iväg till översteprästerna och skvallrar om vad det är som har hänt. Och översteprästerna blir stressade. De kallar till krismöte. Vad ska vi göra? Vi måste ta tag i det här med Jesus. Alltså, de har ju diskuterat det här till och från, om och om igen, och vet inte vad de ska göra. Men nu börjar de känna att nu får vi faktiskt göra någonting åt den här Jesus. Därför att det samlas mycket folk runt honom. Han gör mycket under och folk kommer till tro på honom. Och de är liksom rädda att Jesus till slut och det han gör ska skapa upplopp i landet. Skapa ännu mer oro. Och då kan de riskera att ockupationsmakten, alltså Rom som ockuperar dem, griper in och dödar folket och kanske också förstör deras heliga plats som alltså är templet. Den här platsen för tillbedjan, för att komma inför Gud och för att få försoning med Gud. Man kan ju tänka att så här, oj vad paranoint av dem att tro att en människa ska få liksom romarna att agera på det här sättet. Men det är egentligen inte så paranoid av dem. Alltså bara 40 år senare så kommer just detta ske. Romarna kommer gripa in. De kommer fördriva judarna från Israels folk så att de inte helt och fullt kommer tillbaka ens förrän strax efter andra världskriget. Och templet skövlas ner och det vet vi än idag att det finns ju inte kvar. Men det är inte tid för det här i berättelsen. Men de inser att vi måste göra någonting. Och då säger Kajafas i texten, som är det här den och det årets liksom överste präst, alltså han som ska gå in och göra det här försoningsoffret. Då säger han, men fattar ni inte, det är ju bättre att en dör för folket än att folket dör för en. Alltså det är bättre att vi dödar Jesus så liksom är vi safe än att vi ska hålla honom om ryggen och så riskerar hela vårt folk att gå under. Och det blir också deras plan, Jesus ska dö. Men det är inte bara deras plan utan det är också profetiskt. Men de fattar verkligen inte vem Jesus är. Kajafas förstår inte vidden av vad det är han säger. Jesus, han blir gjord till en syndabock. Men i själva verket så är han ett offerlamm. Alltså han är Guds lamm som tar bort världens synd. Som Johannes redan har vittnat om långt innan detta. Alltså all världens synd. Jesus kommer och griper in för hela mänskligheten. Det är inte längre bara judarna som kan få sin synd försonad för synden som har pågått ett år tidigare. Utan alla människor och för all tid. Allt som har hänt och allt som kommer att hända kan Jesus härbärgera i sin kropp och dö för. Alltså Jesus går in i ditt och mitt ställe. Och ta det straff som vi faktiskt förtjänar. Därför att hela mänskligheten har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Ingen av oss har lyckats leva upp till lagen eller till det som är rätt i alla lägen. Vi kan vara goda människor men vi har synden i vårt liv. Och det straffet som det betalas med det är döden. Och det går Jesus in och tar i vårt ställe. För det är det Gud vill. Han vill försoning med oss. Han som inte visste vad synd var blir gjord till synd i vårt ställe. Och när han hänger här på korset så dels så blir han liksom ett med det som vi blir utsatta för. All synd som vi utsätts för, det vi blir offer i. Men han blir också ett med alla de förövare som har gjort saker i vår värld som verkligen har skadat. Jag hade en jättebra beskrivning av detta igår när vi hade vår lärjungaskola här som heter Ebenezer. Som jag bara snodde rätt av den här undervisningen. Paul Metzger heter han som säger så här om det som hände på korset. Och ni kan hänga med här bakom. På korset så blir Jesus offret och förövaren. Han blir synd. Han blir folkmord, pedofili, våldtäkt. Han blir avundsjuka, rivalitet, girighet. Han blir vita lögner, otrohet, förlorad oskuldsfullhet så att vi kan bli Guds rättfärdighet. Jesus går den gröna milen till den elektriska stolen, till Columbines massaken, till Auschwitz, till rummet fyllt med blod där en tjej med skurna armar sitter gråtande. Han tar chocken och den elektriska stöten. Han låter kulan genomborra hans huvud och hjärta. Han inandades gasen i förföljelsens gaskammare. Och han hänger i Nürnbergsrättegångens galgar. Han tar flickans rakblad mot sitt kött. Mot sitt trasiga ögonbryn. Mot hans handflator och i sin sida. Och utbrister. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Jesus har dött för dig. Jesus har dött för mig. Det finns ingenting som vi inte kan bära fram till Gud. Där han skulle säga, ja mycket har jag tagit men inte det här. Vi kan bära fram precis vad som helst inför Gud. Och när vi gör det så får vi ta emot hans försoning. Och vi får försonas med honom så att vi också kan försonas med varandra. I Hebreerbrevet så berättas det mycket om detta, hur Jesus är liksom vår överste präst, hur han går med alla våra synder till korset och dör där. Och vi kan ju ibland känna med synd och skuld och så, att man känner skam och det kan vara jobbigt att liksom nämna och sätta ord på det och sådär. Men det beskrivs så fint, tycker jag, i Hebreerbrevets 4:e kapitel, där det står så här, att vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Vi får bära fram precis allting. Och vi får göra det frimodigt. Gud vet hur det är att vara människa. Och Gud vill inget hellre än att försonas med oss. Än att ge oss förlåtelse. Men inte som att han liksom rycker på axlarna. Så här. Det är en dyr nåd han ger oss. Han har betalat det högsta priset för att vi ska kunna försonas med honom. Men han vill det verkligen. Och vi ska alldeles strax fira nattvard tillsammans. Och det firar vi just för att påminna oss. För att än en gång få ta emot den offerdöd som han har dött i vårt ställe. Och innan vi gör det så tänker jag att vi ska lämna bara kanske någon minut, 2 minuter till och med, av tystnad. Där du får stilla dig med det som är ditt liv. Med det som du bär av synd, av saker du skäms för. Och så kanske får du sätta tyst ord på det inför Gud. Och bära fram det till honom. Och så får det försonas med honom. Sen när du tar emot nattvarden kan du veta att du tar emot Guds förlåtelse. Du är försonad med Gud. Så vi lämnar en stund av bara stillhet och tystnad. Jag inleder med en bön och så bara lämnar vi det tyst. Jesus, tack för din ofattbara kärlek. Att trots att vi har vänt vår rygg mot dig, trots all synd som finns i vår liv, så älskar du oss. Och du har gjort allt för att vi ska få liv. Och för att vi ska få kunna leva nära dig som vi menar att göra. Du har till och med dött för oss, Gud. Det är för stort för oss att förstå. Men vi ber dig, Herre. Hjälp oss ana vad det är du har gjort. Och nu ber vi, Herre, att du tar emot oss när vi bär fram för dig det som är vår synd. Det som vi brottas med, det vi skäms över. Ta emot dig, Gud, och förlåt oss.